Ove Sandström är känd som designen bakom Abbas uppmärksammade scenkläder. Han stod också bakom kultinslaget Hur gör djur i Sveriges Television på 90-talet. Men så är han också trogen Svensktopps-lyssnare. Med en udda verksamhet när Svensktoppens signatur ljuder på söndagar. Följ med till Fjärilshuset i Stockholm. För här medans Svensktoppssignaturen börjar rulla på söndagar så står du vid någonting som ser ut som stora köttslamser. Berätta Ove, vad är det du håller på med här?
Här förstår du, nu är det tillredning utav dagens lunch för våra hajar. För vi har ju ett gigantiskt hajakvarium här ute. Och då gör vi det så vi gör publika matningar. Och det är här till exempel jag har skurit ut lite färska fiskfiléer, torskfiléer. Titta så läckert. Och inte nog med det, titta vad jag har här, titta. Bläckfisk. De får nämligen bläckfiskar också för att stimulera aptiten. Och som om det inte räckte så har jag här också en hel burk med räkor. Det är härliga, färska ishavsräkor. Förresten, de här bläckfiskarna, de preparerar vi med extra vitaminer och mineraler. För det gäller att se till att hela kostcirkeln är uppfylld, va? Det är viktigt för hajar såväl som för människor.
Och medan Ove gör det här så är ju då Svensktoppen på i bakgrunden. Hajarna är jättehungriga där ute och väntar, och resten av de olika djuren också. Men Ove, innan vi går vidare till hajarna så tänker jag ändå, djuren får ursäkta, men det finns ju en väldigt spännande historia. Ska vi börja med Abba? Du gjorde ju Abbas kläder. Berätta, vilka av kläderna var det?
Ja, det är i princip alla turnéerkläder utom själva Waterloo-kläderna. För när de skulle tillverkas, då var jag faktiskt utomlands och köpte in nya tyger. Både till Lasse Berghagen, Lillbabs och till Abborna själva. Men då hade jag ju dessförinnan gjort kläderna till videon, eller rätt sagt filmen Ring Ring med de här hotpantsen. Ja, de såg inte kloka ut, men jätteroligt, va. Och sen när de gick och vann, det var då stickaren ringde mig och sa: Ove, nu ska vi göra någonting svenskt. Och det var så vi producerade i de svenska färgerna, den gula och den blå katten. De svenska nationalfärgerna som vi ville alltså profilera över hela världen. Väl förberedd. ABBA made in Sweden for export.
Du med ditt dokumenterade djurintresse, det var ju mycket, som du säger, djur på kläderna där. Var det en bidragande orsak till att designen blev som den blev, ditt intresse?
Ja, det kan man säga. Det är ju en längre historia. Orsaken till varför jag började göra kläder är ju att jag en gång i tiden när jag pluggade i Uppsala med min dåvarande fästmö. För jag hade ju också dessutom faktiskt utbildat mig i flamencodans. Så jag är ju faktiskt också utbildad flamencodansare. Och tillsammans med min dåvarande fästmö så beslöt vi att vi skulle ju uppträda på nationer och lite restauranger i Uppsala för att få in en extra studentslant, hade vi tänkt. Men jag kunde ju inte sy, så jag fick ju börja pröva mig fram. Och sen kom min dåvarande fästmö med i Berns Barn, en fantastisk dansgrupp då, på 70-talet nere på Berns. Och där var det de som upptäckte, alltså chefen för Berns, att men din fästman, han syr ju, han skapar, kan inte han börja jobba hos oss? Och så kom jag in och träffade då Lasse Berghagen och Lillbabs och alla Lasse Kyl och Sara Leander, som jag ju också gjorde kläderna till. Och efter ett tag så kom jag, och jag gjorde ju förresten de här också, Dina bröster som svalor som häckar. Ja, den heter ju Sommaren som aldrig säger nej med Malta. Och det var ju Klabbe och Göran Fristorp. Dina bröster. Och då kom Anne-Frid och sa: du gör så balla kostymer, kan inte du hjälpa oss? Och så började historien.
Men Ove, då måste jag fråga, för jag vet att Björn och Benny och även Anne-Frid och Agneta har ju sagt efteråt att kläderna var jätteviktiga för ABBA och för genomslaget. Håller du med?
Ja, det är klart att jag håller med. Jag menar, en engelsk journalist skrev för inte så länge sedan att ABBA, det är för musiken, det är texterna och det är looken. The music, the lyrics and the look. Och det är så, det förknippas ju alltid. Och man ska vara medveten om att det fanns inga kostymer som skapades mot abbornas vilja. Det var väl genomtänkt, varenda lilla grej, som till exempel när de skulle till Japan. Det var då jag skapade de ikoniska kimono-inspirerade kostymerna för att hylla den japanska kulturen. Men de är inte dekorerade med blommor och fasaner och drakar som i Japan. Nej, utan med uppförstorade bilder utav svenska ogräsväxter och hundkex och lite annat. Va? För jag är ju också botaniker i botten. Så allting influera varandra. En slags korsbefruktning.
Vi pratar om kläderna än idag. Jag vet nere på ABBA-museet till exempel. Om man säger som så här, från ditt perspektiv, hur viktigt är det? För jag menar, när jag har kollat igenom artisterna du har jobbat med, det är Svensktoppsettor, det är Melodifestivalvinnare, det är Tommy Körberg, Lasse Berghagen, Björn Skifs, Thomas Ledin, Magnus Uggla. Alltså, hur mycket betyder kläderna för en artists framgång?
Alltså artisternas kläder är ju deras arbetsredskap och de ska ju alltid på något sätt accentuera det artisten vill uttrycka. En scenkostym får ju inte ta död på en artist. Det får inte vara så folk sitter med, vad har hon på sig? Det gjorde hon kanske från början med Ring Ring till exempel. Men den måste på något sätt fylla upp. Vi kan ta exemplet med ABBA när man gjorde The Girl with the Golden Hair, minimusikalen som ingick då i Australien-turnén. Där ville Björn och Benny göra någonting som skulle alludera på I'm a Marionette. Alltså gör man då kostymer som är identiskt likadana och förstärker koreografin, förstärker synintrycket, musiken, texten. Allting bildar en enhet. Och det är viktigt. Det var samma sak med de här fantastiska dekorerna i bakgrunden på turnén. De var ju som stora isberg. Och det var då jag skapade de här käperna, triangelformade. Så när flickorna höll ut armarna så såg det ut som isbergen speglade sig i en svensk isbelagd sjö. Jag menar, och det här mönstret och den designen som det är på dekor och på kostymer är ju numera symbolen på Polarpriset också, som delas ut och berömmer sig över hela världen.
Du har ju fortsatt, du jobbar ju fortfarande med design, även om hajarna här till exempel kallar på mat och så. Vad gör du designmässigt idag?
Ja, jag har ju till exempel då i över 30 år tillsammans med mitt team varit regissör, showdesigner och kostymör för Sweden International Horse Show. Som började på Globen och sen flyttade till Friends Arena som sen bytte namn till Strawberry Arena. Numera har jag förmånen att få vara stolt senior advisor för det hela och bygger upp det hela. Och där levererade vi ju hundratals kostymer varje år med allt från flygande tomtar till Star Wars som vi döpte om till Horse Wars. Under temat May the Horse Be With You istället för May the Force Be With You. Ja, så har vi hållit på. Jag gör dessutom också den här stora maskotar. Till exempel Världsnaturfondens stora panda och isbjörn. Kalo, det är ju faktiskt det fläckiga lodjuret, symbol för Svenska Friidrottsförbundet, va? Och används i Finnkampen. Det är gjort utav mig. Vi kan ta berguven Bubo som är symbol för skidspelen i Falun. Naturligtvis tillverkat utav mig och så vidare.
Kort fråga till om artisterna kommer jag på. När du tänker ut de här kläderna, alltså lyssnar du på musiken eller träffar du artisten? Om vi tar Tommy Körberg, Stad i ljus. Hur gick samspelet till där?
Jag hade ju träffat Tommy genom umgänget med ABBA bland annat. Va? Och Tommy tyckte att jag gjorde tuffa grejer helt enkelt. Men Tommy är ju en strikt och elegant herre verkligen. Och han ville inte ha någonting som var gnistrande paljetter. Men han ville inte ha frack. Han ville inte ha smoking. Och han ville inte ha fullständig uniform. Så därför man tittar på den här jackan så är den konstruerad ungefär som en slags kombination av en kort smokingjacka med lite uniformsdrag. Bara för att accentuera stabiliteten, tryggheten, mäktigheten. För jag menar, kan man tänka sig något mäktigare än när han tar i verkligen i slutet på stadieljus. Och då får det inte vara som så att synintrycket förstör hans viktiga vibraton. Det är omöjligt. Så allting diskuteras fram. Det är en kombination. Börjar alltid uteslutande med ett samtal med artisterna. Det hände aldrig att någon producent ringde och säger, kan du skicka över något skissförslag? No way, det har aldrig hänt.
Jag vet inte om du kan svara på den frågan, men jag ställer den i alla fall. Vem har varit roligast att jobba med?
Ja, det är ungefär som du frågar en familj vilka av ditt barn älskar du mest. Då. Och det har ju alltid att göra med situationer. Jag menar, jag har gjort massor av kostymer till Carola. Jag menar, Fångad av en stormvind, det är bara förnamnet att jobba med henne. Underbara människa. Jag har gjort en underbar röd klänning åt Arja Sayum och sånt där. Så jag menar, det är de olika situationerna.
Du, här står vi. Ja, var är vi? Är vi i köket här på Fjärilshuset?
Det stämmer, Carolina. Vi är i köket. Vi är bakom kulisserna på Fjällshuset. Och det är här som är själva hjärtat i vår verksamhet. Här sker allting. Här bereds maten i en avdelning. En sida för vegetariskt och en sida för animaliskt. Här finns kylar och här finns frysar. Här finns också lastutrustningar. Här finns en verkstad i anslutning till det hela. Så det här från hela verksamheten utgår.
Du, Ove, nu ska vi titta lite grann. För medan Svensktoppen pågår så får ju hajarna sin mat. Då måste jag naturligtvis också fråga, tycker du att det tempot är bra i Svensktoppen? Är det lagom för att göra hajarna nöjda?
Ja, alltså jag är ju själv väldigt upphetsad av musiken och det är ju så vansinnigt spännande. Det är väl så möjligtvis att våra då revhajar har klagat lite grann på att det inte är mer klassisk musik, va? Och då brukar jag ju säga det, jag undrar vilka de skulle vilja ha, och då får jag ju signaltecken från, det är klart det finns bara en, Haydn. Självklart, det är det sagt. Det fungerar alldeles utmärkt. Det är en ständig stimulanskälla, kan jag säga.
Och jag tänker sen när du... Ja, vi kom ju fram till, det var ju allt från bläckfisk här till olika köttbitar. När du själv står då och hackar maten, känner du att Svensktoppen är ett lagom program eller ett bra program att göra hajmaten till?
Ja, det är som gjort för hajmat till. Det måste jag verkligen säga. Det är fantastiskt. Och att egentligen borde ju all matlagning i Sverige ske till Svensktoppen. Jag tycker det, va. Och här skulle man ju kunna då göra olika rätter till olika typer av musik. Det här har vi ju ett helt nytt koncept att utveckla. Det här är en typisk efterrättslåt. Det här är en typisk förrätt. En entrérätt, va. Det här kanske är som en liten... När vi gör en drink, man kunde ha som barmusik också på ett helt nytt sätt. Alltså det här är en så stor utvecklingspotential. Så jag tror inte svenska folket har insett vad det här är för urkraft, alltså. Eller som Walt Disney sa, if you can dream it, you can do it. Eller mitt eget ordspråk, bejaka mångfald och bekämpa enfald. Det tycker jag är härligt.
Ja, men jag känner, här har vi ju väldigt mycket som vi måste fortsätta utforska. Vilken musik ska man äta mat till från Svensktoppen och vilken mat? Och jag kommer också tänka på att någon gång måste du också, om du kommer på ett plagg eller en vision hur man ska klä sig om man gillar Svensktoppen. Har du några ledtrådar, några ledord som dyker upp i ditt huvud?
Ja, absolut, va. Det måste finnas inslag av en lite tuffare arbetskostym, alltså. Något du kan jobba hårt i. Sen måste det finnas naturligtvis en överdel utav det hela med glitter och glamour. Och gärna någonting med lite vida ärmar eller cap-inspirerat så du kan slå ut armarna och ropa halleluja, fylld av lycka. Självklart, alltså. Så att kostymen ska kunna utveckla sig och på något sätt accentuera Svensktoppens utveckling. För stagnation, det är det värsta vi vet.
Alltså jag känner det här, jag måste försöka leva upp till det här nu i framtiden. Vilken press. Men du, jag vet att vi måste gå ut och titta också på hajarna och se vilka det är som ska motta den här maten som nu är tillagad till tonerna av Svensktoppen. Har du märkt, är det någon artist, tror du, som gör att maten blir bättre från Svensktoppen?
Ja, det är väl i så fall Arja Saijonmaa. Ja, det är så. Jag tycker mig höra en nyans inne från akvariet. Jag vill tacka Ove för maten som han ger oss. Det kan vara möjligtvis det.
Ove, nu har vi flyttat oss till hajarna som vi nu har bakom oss i en gigantisk bassäng. Så nu har du tillrätt maten här till tonerna av Svensktoppen. Nu ska de äta. Hur brukar de reagera?
Ja, det första de gör är ju alltid en fråga, vad blir det för musik på matsedeln? Ja, de kan ju tyvärr inte höra på musiken där inne, men de reagerar ju på min röst. Så att de känner igen den när högtalarsystemet går igång, då brukar de bli aktiva och simma lite extra. Så de vet, nu är det grejer på gång.
Hur många hajar är det vi har här bakom oss?
Här inne har vi just nu 3 stycken. En stor bjässe, 100 kilo tung, va? En högfenad revhaj. En unge av högfenad revhaj som bara är 1 år gammal. En jättesöt baby och en svartfenad revhajshona, 15 år gammal.
Du har hört en intervju med Ove Sandström, gjord för Sveriges Radio och Svensktoppen av mig, Carolina Norén, i november 2025. Teknik och mix, Tobbe Sjökexet Karlsson. Och fler artistintervjuer med andra Svensktoppenstjärnor, det hittar du i appen sverigesradio.se.